Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, så varmt välkomna ska ni vara allihop, kära lyssnare, till en oas och möjligen en liten andningspaus tillsammans med den briljanta trivseltrion. Idag bestående som Maja Åse.
Hej, hej.
Hej på dig, Göran Everdahl.
Hejsan.
Hej, och Agnes Lidbeck.
Hallå.
Har ni någonsin spanat tillsammans, undrar jag?
Ja, nej.
Eller, hur kommer ni ihåg sånt?
Alltså, jag har spanat med Maja, jag har spanat med Agnes, men jag har spanat med er båda samtidigt. Jag vet inte.
Nej,
jag kan inte svara på det.
Till frukost, så att det är
nej,
svårt.
Nej då. Spännande ska
vi
det bli.
Vi är glada över att vi hittade hit i studion.
Det är jag också, kan jag säga. Denna den 12 april. Kan man tycka, låter kanske lite mellanmjölk tråkigt? Nej då.
Nej, det är en härlig dag. Alltså, det är så vackert väder så att man trillar av stolen.
Det är vackert väder. Det är lakrisdagen.
Förlåt.
Man firar lakrisen.
Är det något att fira?
Nej, det är det.
Ja.
Det höjer ju blodtrycket.
Det gör det. Jag tror inte det är
bra. Jag gillar lakris.
Ja, jag får dubbelslag.
Jag bara känner vilken skepsis här. Från östra sidan av bordet.
Av allt godis som går att fira.
Det är inte ditt. Nej. Men du, då kanske du heller vill fira linssoppans dag.
Oh ja.
Ja.
Också gott.
Ja. Tråkigt på fredag kan jag tycka.
Men allätare.
Allätare.
Ja. In med det bara. Vad ska vi fira?
Det är allt man kan fira, tycker jag man kan göra i dessa dagar.
Ja.
Och så firar vi förstås Julius. Grattis till dig och också Liv. Men jag hörde också i morse, det är inte idag visserligen, men nu bullas det upp inför SM i ordvitsar. Det tänker jag att jag vill lyfta.
Ja, men, återigen skepsis.
Ja, men nu var det inte jag.
Superstörning från Maja.
Nu var det jag, för liksom, vad är en ordvits är sådär? Jag tror att jag har en.
Mm. Oj, ja. Varsågod.
Vilket djur är bäst på att dansa?
Mm.
Ja.
Mm. Urangotango. De är så dåligt. Ding, klick.
Jag har en ordvits som en kort historia som jag lärde mig när jag var 11 år och fortfarande kommer ihåg. Det är på en liten ort. Prästen har blivit prost. Han har utnämnt sig prost. Och en församlingsmedlem stöter ihop med hans fru och säger: ja, jag ber att få gratulera till prostitutionen. Och frun, hon ska väl tituleras prostatan.
Jag älskar humor som bygger på att man vet vad skillnaden på präst och prost är.
Jag älskar humor som funkar när man är 11 och när man är lite äldre.
Underbart, det bara kommer ur det. Du kan få också ha någon, Agnes.
Nej, alltså jag tog ut mig där med lakrisen.
Okay. Du passar där.
Ja, jag passar på det.
Och lite snuvig, men det är pollenen
det
som attackerar.
Det är pollenen som är ett säkert tecken på glädje och sommartider. Hej, hej.
Och lite snor.
Lite matt. Glädje,
lite matt i ögonen.
Men det är inte så att man blir matt av de här pillerna och sprutar.
Nej, men det är ju därför jag inte tar dem, för att jag nu skulle spana på topp.
Däremot ett kilo papper har vi här på bordet.
Jag ber hemskt mycket om ursäkt.
Får jag säga då, för jag kan inte så bra på ordvitsar, men däremot, och jag förstår att roliga historier för den humoristen är en annan genre. Men när du nu sa präst, Göran, så satt jag bredvid en präst här i veckan på en trevlig middag.
Mm.
Och jag frågade honom, kan man paxa en gravplats?
För det kan man det?
Mm. Han sa, det är inte klokt, jag vet inte.
Jo, men det kan man väl.
Jag har hört att man kan göra, man kan beställa, och här ska jag ligga, här ska min man ligga. Och
så. Jag tror man måste betala, jag tror att man får prenumerera på den.
Nu är min mormor och morfar döda sedan länge, men jag vet att inför deras, alltså det var huggsex om gravplatsen på där de ville ligga, det var taktik.
Ja, han kunde i alla fall inte svara på detta, skämdes lite och satt en stund och väntade. Ja, Agnes?
Jag kom på en ordvits.
Ja.
Folk går över lik för gravplatser.
Mm. Ja, i stunden.
Bravo.
Ja.
Kom vi på den alldeles?
Ja, jag kom på den nu.
Wow.
I alla fall.
Ja.
Då kom han, satt han lite tyst och skrapade med. Och sen sa han, fast får jag bjuda på en rolig historia istället, sa han. Det fick han ju, prästen.
Mm.
Då säger han så här, på tal om gravplatser.
Mm.
Då frågade Pontius Pilatus, den här som då, mannen, jag kommer inte ihåg vad han heter i Bibeln. Som hade
Jesus.
Nej, som hade gravplatser, hand om det, gravplatserna.
Ja.
Så frågade Pontus, varför gav du honom en sån fin gravplats, Jesus? Där på klippan och allt. Fast det var ju bara över helgen. Det var lite småkul.
Det var roligt.
Ja,
inte en ordvits, men rolig.
Rolig, jag menar det. Det var mest en rolig historia.
Inför döden är vi alla lik.
Nämligen
lik.
Och nämen snälla, Agnes. Du har ju hittat en helt ny genre. Nästan lite rädd här.
Ja.
Spännande. Vi vill höra mycket om det. Annars är det ju Panna Roski som brukar gå i, så att säga, främst i ledet när det gäller ordvits. Men han är inte här idag.
Nej.
Men han kanske just övar inför SM. Ja, nu börjar vi och med spänning ska vi nu lyssna på Maja Åse.
Ja, men tack. Just nu så är det liksom något kreativt och påhittigt i luften har jag hittat på. Och det tror jag beror på att det är kris och krig och elände överallt. Och för att komma på lösningar för att vi ska stå ut, då testar en del med att tänka annorlunda. Och det här med att tänka annorlunda, det dyker upp lite grann varstans i mediefloran. Det är fullt av uppmaningar om att vi ska göra tvärtom jämfört med hur vi vanligtvis brukar hantera saker och ting. Mm-hmm. Do it different.
Mm. Upp och nervända världen.
Upp och nervända världen.
Tänk ju utanför boxen.
Ja, ungefär för att världen är redan upp och nervänd, så för att vända den rätt så måste vi göra någonting tvärtom. Jag tror att det är någon sån där tanke i grund och botten.
Mm. Hur led är tiden?
Ja, och det har ju varit sedan 1500-talet då kan man ju säga. Men i alla fall, jag har fått tre exempel som visar på hur tvärtom som fenomen kan funka. Och kanske tycker någon av er här i studion eller kära lyssnare att de här tre grejerna inte hör ihop, men
nu känner jag så defensivt.
Ja, men det är också ett tecken i tiden, alltså att vi måste börja gräva mycket mer och djupare i vår fantasi för att förstå hur vi ska komma ut ur det här eländet som väller ut ur nyhetskanalerna.
Fria fantasier.
Precis. Okay. Och först ut, det är den här nya konstellationen som har fått så himla mycket medieutrymme. Mm. Och som jag nu spär på.
Listan.
Ja, och det handlar dels om att de gillar att visa upp sig med en helikopter. Ja. Mm. Liksom att de också ställer upp för val till Europaparlamentet.
Vi ska väl nämna att det är folklistan du pratar om.
Ja, just det. Ja. Men jag tror att nummer ett är helikoptern och nummer två är i Europaparlamentet. Så kändes det i alla fall när de presenterar sig.
Ja, de där.
Okay. Ja, de där.
Och resten är ju som en adventskalender. Dolt, höllt i dunkel.
Ja. De ska göra många olika grejer, men det mesta är dolt.
Och det hänger inte riktigt ihop. Det är väldigt mycket stream of consciousness. De känner saker. De får
vem som
vibbar.
Helst får vara med.
Ja. Och så länge driva. Än har en helikopter.
Och precis. Ja. Och driva vad som helst. Så det är väldigt spännande. Ja, i alla fall. Omvärlden tolkar de här som ett parti, men själva så hävdar de att de visserligen ställer upp i ett val, men de är ändå inte ett parti. Alltså de är tvärtom alltså. Sådär.
De är bara en lista.
Ja, eller någonting annat. Och i sin presentation av vad de vill, alltså den här politiska agendan, så var det inte texterna som var så där smart formulerade som man kanske tror är absolut det bästa sättet för att nå ut. Utan de var fulla av helt okända former av sammanfogningar av bokstäver, alltså det som vi vanligtvis kallar för ord. Och de här bokstavskombinationerna hade absolut inte blivit godkända i en omgång av alfabet eller kunnat kallas för enkel folk i svenska.
Har du något exempel? Jag har missat
men i alla fall, jag talar alltså om folklistan. Och begrepp som långsörjningen.
Vad är det?
Långsörjningen?
Ja, det är ingen som vet.
Nej.
Det är motsatsen till påsk då, för det är mer än över helgen.
Påsken, är det då kortsörjningen?
Ja.
Men vad är det, Maja?
Det är inte förklarat.
Va?
Men vad är en lång sörj?
Det är ingen som vet. Sen efter att Expressen tror jag det var som upptäckte att de hade konstiga ord så ändrar de till mera vanliga ord. Men exakt vad som har ersatts av långsörjningen vet jag inte.
Det kanske är AI.
Ja. För jag tänker sörja är ju ofta någonting som är djupt snarare än lång.
Djupsörjning.
Alltså du menar sörja som substantiv?
En sörja.
Ja, en sörja. Inte som verb, för det är något annat.
Ja, det kan vara det. Men sen tar den här då. Oärdnade röster.
Va?
Ni vet. Vad?
Oärdnade röster.
Då är ju ni ändå bildade.
Ja, jag vet. Ja.
Alltså, fast det kanske
Vålor skrev de också om.
Vålor.
Vålor.
Det är ett problem för många av oss.
Liksom,
fotsulen är fulla av vålor.
Ja. Och sen är det enablerade. Det gäller ju att ta hand om det. Enablerade,
det förstår jag även om det är dumt.
Alltså,
det,
nej, men förlåt, vad är det?
Enable, det är liksom...
Jaha,
det är en svengelska.
De som kan, som har förutsättningar, kanske. Ja, de enablerade.
Ja, att man på något sätt tillåter andra.
Okej.
Okay. En enabler, det är ju någon som låter en missbrukare fortsätta missbruka.
Okej.
Okay. På engelsk.
Ja, du får fortsätta med vålorna.
Fortsätta med sitt vålormissbruk.
Ja, och så kanske ni tror att de har stavfel och obegripligheten att det var en slump. Nej, det var det inte. Det här var inte alls något hafsverk utan genialt och en smart strategi. Det säger i alla fall Ulrika Schenström som jobbar på en tankesmedja och var statssekreterare i Reinfeldts regering. Mm.
Genialt.
Ja, genialt.
Okej, okay, det är liksom...
Så, när folk liksom inte märker vad man säger längre, så man börjar säga saker som inte hänger ihop.
Absolut.
Överhuvudtaget.
Då framstår man som alternativ och sen får man uppmärksamhet och då går folk
hit
och
säger... Vi sitter ju här nu, ja.
Ja, exakt, det hade kunnat vara med.
Genialt.
Ja, och varför är det de här obegripliga orden geniala och smarta? Jo, därför att de här stavfelen har gjort att de har vunnit, som sagt, som vi var inne på, väldigt mycket uppmärksamhet och de har fått mycket trafik till hemsidan. Och hon tror då, Ulrika Schellström, att det här var planerat.
Men hur vet man vad man ska googla på om man inte har en aning om hur det stavas?
Ja, och långsörjning, nej jag vet inte, vålor. Ja.
Men att stava fel, det är alltså hög status enligt tankesmedjan.
Ja, och då leder det till uppmärksamhet. Och då leder det till uppmärksamhet för sin politik som är emot etablissemanget. Man vill liksom inte följa etablissemangets regler och stava rätt, utan man stavar på annat sätt.
Etablissemangets
stavregler. Eller hitta
stavregler.
På helt egna ord, helt enkelt.
Ja,
spännande. Mm.
Ja, ett ytterligare exempel på det här med tvärtomsättet, det är ju att för att vi ska komma vidare med alla de här svårigheterna som jag var inne på, klimatet och orättvisorna, ja, ni har hela listan framför er. Och det är inte att vi ska prata mer, utan att vi ska testa och tiga. Och det låter ju helt befängt, särskilt i spanarna kanske. Men det här med tyst och tig, det är allt fler som talar om att det är trenden för vår tid. Och den amerikanska sajten Psychology Today uppmärksammar just den här metoden tiga i guld.
Lunchgroggen talar.
Metoden heter tiga i guld, men de är inte ensamma. Det är lite varstans det här med att vi ska vara lite mer tysta.
Men är det att hålla tand för tunga i diskussion eller är det mer kontemplativt för sig själv?
Det är både och. Den som till en början bestämmer sig för att inte öppna munnen, till exempel under en hel dag, och då helt ska hålla igen med kommunikation, inga sms, ingenting, den personen ska tydligen rätt så snabbt börja få en massa insikter. Mm-hmm. Det är någonting som händer med oss när vi inte pratar. Och de här insikterna kan vara lösningen på de problem som vi egentligen måste prata om mycket mer.
Men man tänker inte berätta dem för någon?
Nej, det framgår inte. Det kanske är en senare fas. Kommer senare i långsörjningen.
Kanske skriftligen.
Ja, skriftligen, ja. Och en förklaring till det är att när vi sitter tysta, då håller vi inte på med att sitta hela tiden och tänka ut alla smarta grejer som vi ska säga för att slå den andra i huvudet med dem. Utan istället så koncentrerar vi oss på vad den andra faktiskt säger. Och den andra vet att eftersom min tigande samtalspartner inte säger någonting, så blir den personen lite friare och lite öppnare.
Nu börjar det låta
tycker
logiskt.
Det, låter ja, så dumt, men, faktiskt. Det är som det här talesättet väl, att istället för att låt hellre folk tro att du är dum än öppna munnen och bevisa att de har rätt.
Just det, ja, faktiskt. Ja. Och när man då får chans, man vet att ingen kommer protestera, ingen kommer kritisera, då kan man hålla på och blomma ut och snacka loss, och då kanske det börjar hända saker. Att man börjar tala om det som måste sägas, alltså det som vi måste prata om ännu mer för att komma vidare.
Men då finns ju det här, det finns ju alltid ordspråk som talar för motsatsen. Men liksom, den som tiger samtycker passar ju inte riktigt in i det här sammanhanget. Då.
Men jag tror att om det är en fredsförhandling, om det är sådär att någon sitter bara och tiger och tiger och tiger och tiger och tiger, då är det ju så pass provocerande.
Det är lite härskartekniskt.
Ja, det kan det också vara. Men det kanske leder till någonting som man inte har kommit fram till genom att snacka och snacka och snacka. Mm. Ja.
Jag kan inte säga att jag följer med 100%.
Nej, men kanske i tredje exemplet.
Ja. Men är det något som ni har testat, det här med att vara tysta?
Aldrig.
Inte en dag i mitt liv.
Jag var tyst i 5 minuter 1974. Ja. Det skrämde mig. Jag har aldrig gjort om det.
Du kommer fortfarande ihåg det.
Jag har faktiskt varit på ensamma så här, pilgrimsvandringar under lång period och varit tyst.
Men då kommer det väl lite nya tankar?
Inte så mycket nya tankar. Det blir ganska monotont, skulle jag säga.
Men okej, då kanske inte det stämmer då som Psychology Today tänker.
Eller så är det jag som är anomali.
Eller så är vi olika. Det är långsörjningen och vålorna som kommer in.
Fast det är rätt vanligt i religiösa sammanhang. Just sånt där med pilgrimsfärder och sånt där, att man ska vara tyst och sådär. Att det finns en andlig dimension.
Mm. Och man kan ju testa någon gång om man har osams att man faktiskt sitter ner och tiger och lyssnar så att den andra får prata tills man får prata till punkt. Man kan ju testa det.
Precis. Mm. Att lyssna på andra är ju ett bra tillfälle att vara tyst.
Och tanken är att genom att inte prata så börjar man lyssna på andra.
Inte det här programmet.
Nej, inte det här programmet. Det tredje exemplet, det är alltså det här, på tal om att vi ska tänka tvärtom. Det handlar om det här påhittet att vi ska gå 10 000 steg varje dag. Och det vet vi ju att det är hittepå, det är en slump att det var just 10 000. Så oavsett om man tror på det eller inte, så den nya varianten, det är att vi inte ska gå framlänges, utan baklänges. Ryggen först.
Det låter livsfarligt.
Ja, men alltså, tydligen är det jättebra för kroppen. Trasiga knän mår bättre. Man blir rörligare i höft och ländrygg. Och det här kallas tydligen för retro walking på engelska. Och det låter ju som såna här tunna jumpapjuk från 1963 eller sockerplast eller så. Men det är inte det, utan att man ska gå baklänges.
Har du läst om mannen som gick baklänges jorden runt?
Det finns flera sådana exempel. Man kan tävla i baklänges, korta och långa sträckor. Och så han.
Han. Jag tror att han uppfann en slags så här prismaglasögon så att han såg vart han gick.
Inte det lite
fusk. Det låter man, fuskigt.
Ja, det kan också låta som att man överlever.
Men Maja, nu avbryter vi dig så mycket så tiden går. Så vi,
jo, men i alla fall. Man mår mycket bättre om man går baklänges på alla möjliga olika sätt. Och man ska inte kasta sig ut i hårt trafikerade miljöer direkt, utan man ska gå på ett gåband och gärna ta det lite lugnt och sen gå ut med en kompis och gå på en sträcka som man känner till och sådär i början. Men börja med 2 minuter i taget och sen kanske 10 minuter 3 gånger i veckan, och då blir man, mår man mycket, mycket bättre. Och när man mår bättre, då tänker man bättre och allt det där. Och i framtiden så tror jag att om alla väljer att varje dag göra en sak tvärtom mot vad de brukar, tiga, gå baklänges eller sådär, så kanske finns en liten större chans att vi klarar av allt det här som vi måste klara av för att överleva i dessa tider av kris. Smått som stort, stort som smått. Och redan gamle Martin Luther, han var ju inne på det här redan på 1500-talet. För han sa ungefär i nutida översättning: tron på att vi ska göra likadant varje dag och som vi alltid har gjort, det upplyser inte förståndet, utan tvärtom, det förblindar det.
Tack! Vi lyssnar på Spanarna och vi har just hört Maja Åse avisera väldigt spännande tankar om att tänka helt tvärtom. Mm. Och då kan vi hantera livet i stort och motgångar bättre, lät det som. Och att fantasin får flöda. Om man backar in i bild med ord som man aldrig har hört förut, som man bjuder på. Eventuellt är det någon som kommer lägga in en, men det får man ju räkna med då.
Ja, det menar så. Ja. Alltså tröja med knäppning där
bak. Ja, lite grann kanske.
Ja, ja. Det är ju bra om man går baklänges.
Just det. Och då får man tid att tänka kanske när man ligger där i spänn. Uppspänn. In.
Jag utövar tystnad.
Vi tar tystnad lite grann. Ja. Men inte nu. Vi är lite tysta nu, för nu kommer Göran Everdahl.
Ja, och jag har goda nyheter. Mm. Det är en ny tid nu. Mm. Eller är det så goda nyheter, det här med nya tider, rent bokstavligt? För det är vad det handlar om. Mitt första exempel på dessa nya tider, det är lokaltid på månen. Har ni läst om detta?
Ja, nej.
Jo. Det är jätteviktigt ifall vi börjar åka dit och är där jättemycket. Då måste man ju ha någon form av att veta vad klockan är.
Ja, självklart. Och det är alltså Vita huset då, eller snarare ett vetenskapligt råd som lyder under Vita huset. Som
det är inte Biden himself?
Nej, det kan man anta. Men det här rådet har beställt en utredning om ny tidszon på månen just. Och vi har ju då som bekant olika tidszoner på jorden, så att då ska månen och rymden få sin egen. Det var grejen att nu håller rymden på att privatiseras, precis som allting annat. Och företag och även i och för sig stater i oanade mängder planerar bemannade månfärder. Till exempel, alltså det finns så många, men jag tar bara ett exempel. Det finns ett företag som heter Celestial Memorial. De planerar att arrangera jordfästningar på månen.
Det löser ju det där förra problemet med gravplatserna.
Eller hur?
Ja, visst.
Å andra sidan så skapas det nya problem, därför att det visar sig att nu, om jag uttalar detta, säger man Navajo-stammen, alltså amerikansk urbefolkning, de har protesterat, för de är månen helig, och det här är ett sätt att vanhelga månen.
Man måste att gräva då, alltså gräva, kan man det?
Jag tror att ta dit döda människors stoff är själva det som
och
de inte
vill. Och sprida ut det i icke-atmosfär.
Det är problematiskt.
Ja. Jag kan respektera det. Jag förstår. Jag tycker också, jag är också mot att lägga döda människor på månen.
Jag skulle inte vilja vara stoft som flyger runt där på månen. Nej. Det verkar jättejobbigt.
Man kan, nu, det här är inte riktigt med min spaning att göra. Man kan bara säga inom parentes sagt att när det finns en helt orörd miljö kanske man skulle låta den vara orörd. Jaha, det är också en tanke.
Ja, som naturskydd som betraktat. Bara ta månen.
Ja, det är ju en juridiskt ganska knivig fråga.
Jag tycker vi skriver upp den frågan här.
Ja, vi tar det vidare sen.
I alla fall. Rent tidsmässigt så är det knivig fråga på månen också. Därför att moderna instrument och internet och så vidare kräver exakt tidsöverensstämmelse. Och det är precis det man inte får där. Därför att våra vanliga jordklockor, de går fel på månen. De släpar efter, inte så mycket kan
en
jag tycka.
En sekund eller något sånt där?
Oj, det är ju oceaner av tid jämfört med vad vi pratar om. Det är, om man vistas på månen i, nu ska vi se, det är alltså en miljondels sekund per dygn.
Oj då.
Vilket innebär att om man vistas på månen i 3 år, om jag har räknat rätt, vilket jag säkert inte har, men om man vistas på månen i 3 år, alltså typ 1000 dygn, då har man åldrats en tusendels sekund långsammare än om man var på jorden.
Mm, det är ju lite. Och vilka krämer kan matcha det?
Exakt. Det är inte direkt evigt liv, men ändå. Det är lite extra tid i alla fall. Och den här nya tiden, lokaltiden på månen, kommer att kallas LTC, koordinerad måntid, samtidigt i Norge. Mm. Där bubblar mitt andra exempel på nya tider. Mm. Lämpligt nog. Där händer saker med tiden. Vilket får mig att tänka på den här mycket gamla, idag inaktuella skämtet. Det är inte Nordvitt. Minns någon av det här? Vi har just landat i Oslo. Sett tillbaka klockorna 20 år. Mm. Det var alltså innan oljan. Ja. De har kört om oss. Alla glada norrmän.
Före 70-talet.
Ja, nu är det ni som får sätta tillbaka klockorna när ni landar i Stockholm. Icke desto mindre, Norge går fortfarande i otakt med omvärlden, just tidsmässigt, i alla fall nordligaste Norge. För på Nordkalotten, långt över polcirkeln, nära ryska gränsen, där ligger ett litet samhälle som heter Vadsö, som har en borgmästare, och hon heter Wenche Pedersen. Och denna Wenche Pedersen har skrivit ett officiellt brev, en skrivelse helt enkelt, till Europeiska kommissionen, där hon föreslår, vad jag begriper, rent av kräver att Nordkalotten ska få inte bara sin egen tidszon, utan 2 extra timmar.
För att varje dygn?
Var ska de få dem ifrån?
Ja, två frågor. Varifrån och varför?
Och så komplicerat.
Ja.
Men alltså, kan man bara hitta
det finns inget riktigt
timmar?
Svar. Ja,
hur ser en vanlig armbandsur då? Har man liksom en extra liten plupp som hänger vid sidan om? Då?
Fråga Wenche.
Frågorna hopar sig. Men hon kanske har lite dödsångest.
Ja, jag tror, hon säger så här, att hon har verkligen inte har tänkt igenom det här totalt. Men hon säger att i Vadsö så har de ett projekt som heter More Time. Och jag säger More därför att More är med stora bokstäver och Time är med små. Hon säger så här: genom vårt projekt vill vi hylla vårt sätt att leva. Vi har mer tid än omvärlden för saker som att jaga, fiska, lära oss språk, umgås med nära och kära. Vi behöver inte passa busstider. Och så malar hon på om hur mycket tid de har vi på Nordkalotten.
Jobbar de inte där uppe?
Uppenbarligen inte. De bara umgås och jagar sin mat. Och därför vill de ha ett eget dygn med 26 timmar. Det låter som en icke alltför genomtänkt
PR-kupp. Och det var inte 1 april.
Och om de inte kan fylla de 24 de redan har, vad ska de med 2 till?
Återigen en berättigad
många frågor. Vi skriver upp den också.
Den kanske står på folklistan.
Men det finns den här, jag vet inte om ni känner till den här Politico, som är en tidning som är en sajt, mycket seriös, mycket EU-politik, och de har analyserat det här och ska, kommer det här att gå igenom? Det är för att det tydligen så att Norge är inte med i EU, men de är med i EAA, det ekonomiska samarbetet, och därmed så underkastar de sig EUs bestämmelser om sommartid, som inte har med detta att göra.
Nej.
Det är inte samma sak som tidszoner. Så att Norge bestämmer själva över den här frågan. Så att, men borgmästare Wenche, hon verkar lite uppgiven. Hon tror inte att det här ska bli verklighet ens själv. Men hon hävdar i sten, här uppe har vi mer tid. Och uppenbarligen exakt 2 timmar. Ja.
Jag tänkte mer att de skulle korta dygnet, för de hade redan så.
Ja, men jag känner också att de kanske kan dela med sig lite.
Men jag tror att det är något skumt. Hon döljer någonting här.
Ska jag säga, om jag ska ta henne lite i försvar. Alltså förr så var tidräkningen vilt varierande geografiskt. Så sen som 1879 fick vi gemensam tid i Sverige. Framför hem till dess. Ja, då skiljdes det 52 minuter bara mellan östkusten och västkusten. Och då funkar ju inte tidtabellerna för tågen. Så att det var det,
det gör de inte nu heller. Så att
och minutvisaren uppfanns av religiösa skäl. Därför att man måste be sina böner på bestämda tider. Innan dess så fanns det bara timvisare.
Men jag har så mycket jag inte förstår. Jag har alltid trott att tiden är någonting som går liksom lite oavsett vad vi tycker om det.
Det kan man tro, men så är inte fallet.
Nej, det är intressant.
Tiden är en konstruktion.
Det var som Håken.
Ja,
det... Vi tystnar här, det är så djupsinnigt.
Så är det den saken. Eller rättare sagt, det finns ju då. Sen så kan man räkna ut den. Man kan vara Einstein. Men det är också, den är ju relativ på så många sätt. I alla fall, mitt tredje exempel på detta med varierande tid, det är naturligtvis sommartiden. Mm. Det här eviga problemet.
Vad är det nu? Är det sommartid nu?
Ja, nu är det ju sommartid.
Det är sommartid nu. Alltså här en vecka så var det liksom...
framtiden, ja.
Det var en sån här skön double whammy med påsk och sommartid samtidigt. Mm. Påsken är också obegripligt varför den infaller som den gör. Jag ska säga helt kort, skyll inte på bönderna för sommartiden. Det var tyskarna under första världskriget som ville spara energi. Mm. Och då tänkte de att man använde mindre lampor om det är ljus på kvällarna. Men vi
och
går vidare.
Vet hur så gick det och hur gick det för dem sen? Skulle ju säga det.
Preussen inte en hit. Så att framtiden då efter alla dessa tre. Alltså vi har en ny tidszon på månen. Mm. Röster höjs för extra.
Vänta, har det fastslagits ny tidszon på månen?
Det utreds.
Det utreds under utredning.
Nya tidszoner på månen. Röster höjs för två extra timmar på Nordkalotten. Och den här sommartidsfrågan alltid infekterad. Ni ser vad det här lutar mot. Individuella tider för oss allihop. Vi ska alla få vår egen tid. Alltså, det är så här, jag menar, många jobbar hemma. Det brukar säga, ja, men jag har min egen tid. Och nu kan man få det även lagstadgat. Det är liksom, min minut är inte din minut.
Nej, uppenbarligen inte.
Det blir mer men relativt än
när
någonsin.
Du jobbar hemma så där, då kan du säga nu jobbar jag och nu är jag ledig. Du har ju också sånt jobb så det går ihop, så det är ju svårt att säga.
Du kommer önska att du inte frågar det här, därför att jag har ett jättetråkigt svar. Det är nämligen att jag har ett höj- och sänkbart skrivbord. Ja. Och när jag jobbar, står jag. Ja. Och när jag gör privata saker, när jag svarar på skojiga mejl till kompisar och sånt där, då sjunker bordet, då sitter jag ner. Så att i mitt huvud så har jag en sån byråkratisk lösning, men den funkar för mig. Ja. I alla fall, vi kommer att få individuella tidszoner. Mm. Och framför allt den här tidszonen på månen. Så att ni vet vad som vi kommer att höra i högtalaren när rymdvärdinnan hälsas välkomna. Vi har just landat på månen, så då sätter vi tillbaka våra klockor en miljondel sekund.
Tack så mycket. Ni hör ju själva att det går inte att sluta prata om det här. Nej. Trots att Maja har lärt oss att vi ska tiga till still. Ja.
Men... tid och gravitation, de hör ihop.
Och vi ska ju med tanke på Majas spaning, det här med att tänka utanför boxen, så har ju faktiskt borgmästaren själv tänkt rätt där.
Ja.
När hon ville ha två extra på Nordkalotten.
Ja, hon freestylar lite, liksom, varför inte?
Nej, jag tycker det gifter ihop sig där. Ja. Men som sagt, väcker mycket frågor. Kommer det då liksom, kommer det att synas då att ja, men, alltså, Agnes har sin tid? Jag ligger två timmar före dig. Du vet.
Ja, men just det här tidsoptimist blir plötsligt inte ett skällsord. Det blir bara, ja, men en del är har mer tid än andra. De väljer det.
Hur ska man någonsin kunna träffa någon?
Det är det.
Ja, men jag känner att ni har så många frågor om det här. Jag som borgmästare Wenke, det löser vi sen.
Och hur ska radioledningen hantera att vi tänkte förlänga spanaren med två timmar?
Exakt.
Hur ska de...
Jag tar den frågan vidare.
Ja.
Och innan vi gör det så vill vi gärna lyssna på Agnes Lidbeck. Varsågod.
Ja, vill ni det?
Mm, det vill ni säkerligen.
Ja. Jag är medelålders.
Åh. Oh.
Dramatisk
trodde
aldrig
du skulle säga det.
Vad fint att du vill dela det med
oss. Det kan man inte tro, Agnes.
Nej. Tack.
Förlåt att det dröjde.
Vi vet inte riktigt vad du vill att vi ska säga, men vi säger allt.
Det betyder lite olika saker för olika människor som är medelålders. Någon har en rygg som inte längre gör det ryggen ska. För någon är det knäna. För någon är det glasögonen eller linserna eller själva synen som börjar strejka. Men en sak är gemensam för nästan alla medelålders människor, i alla fall i en viss socialgrupp. Och det är att man har bearbetat sina lusiga föräldrar i terapi i ett antal år. På härsan och tvärsan har man gått igenom sin barndom.
Menar du rent bokstavligt att man har gått i terapi?
Man har gått, många går i terapi. Många dricker vin med sina kompisar. Jag inser att vissa kanske förtränger hela barndomen, men när det gäller att sådär skylla på tidigare generationer så har vi tagit det några varv.
Mm. Att vi är klara med det?
Ja, jag vet inte om vi är helt klara än, men vi kanske börjar närma oss mål. Vi har...
Att bli skyllda på själva.
Precis. Vi har diskuterat våra mammors oförmöga att smörja in oss med solkräm och deras långa timmar på jobbet för den generationen de var i, och vi har diskuterat våra frånvarande fäder och deras velourbyxor och brist på velourbyxor.
Nudistpapporna är ett problem.
Eller
ett problem.
Andrev har skrivit många sidor
Andrev Alden,
ja. Ja, precis, om pappor som kom och gick. Jag tror hur många författare i vår ålder som har skrivit om sina föräldrar
vet jag inte.
En annan bok har det blivit.
Ja, men man kan ju säga att det finns en liten lucka så här, tror jag, när det gäller förhållande till föräldrarna. Att man i medelålder så ser man fullt upp med annat. Och sen så när föräldrarna, om de lever, börjar bli 80-90, då är man ju tillbaka i det där, för då tvingas man ta hand om dem.
Precis, och det är kanske där vi har börjat hamna nu, att vi... både har tröskat dem lite och börjar känna någon sorts... ja, de flesta av mina föräldrar är döda, men någon sorts ändå överseende.
Hur många har du?
Man kan ha många.
Någon sorts överseende med dem som finns kvar.
Ja, att det, man fattar själv att det inte är helt lätt.
Det är inte helt lätt, nej. Och då när vi inte har några föräldrar att skylla på längre för sakernas ordning, då undrar man ju vad som händer då. Vad börjar vi göra då?
Tro på Gud och skylla på honom.
Ett alternativ hade varit att börja ta eget ansvar.
Låter tråkigt.
Ja. Låter jättetråkigt.
Not happening.
Not happening. Nu håller ni på att springa i förväg här med min spaning. Min spaning är att vi kanske börjar skylla på någon annan. Nämligen de som kommer efter oss.
Aha, barnen.
Barnen.
De millennialerna, eller vad man säger.
De obegripliga millennialerna.
De är obegripliga, lite fåniga. Och jag har tre exempel på det som speglats i dagspressen på senaste tiden. Ett exempel är PEP eller PEP-rapporten.
Generation
som kom i veckan.
Just det.
Det är kronprinsessan
som är
med.
Ja, det är PEP det.
PEP eller PEP? Jag vet faktiskt inte. Nu för tiden får man tydligen hitta på
ert namn. Ja, det får man.
Men det är lite förvirrande när man ser det skriftas sig PEP. Men det är alltså PEP.
Det är kronprinsessparet som har någon slags stiftelse.
Och Carolina Klyft.
Carolina Klyft, ja.
Kunglig PEP.
Good for them. Men jag fäster mig mest vid att de i veckan presenterade en väldigt sorglig rapport. Det var... ganska hemsk. 2 av 10 barn ungefär får 60 minuters rörelse om dagen. Vilket då är någon sorts mål som finns uppsatt. Och 1 av 10 barn äter så mycket frukt och grönsaker som man skulle behöva göra. Det var ganska nedslående siffror.
Barn är inga livstidsförebilder helt enkelt.
Nej. Det är mer depp än pepp.
Depp än pepp.
Men det jag fäste mig vid lite var språket. För att ingenstans stod det formulerat till exempel att föräldrarna till 2 av 10 barn ser till att de rör sig mer än 60 minuter om dagen. Eller bara 1 av 10 föräldrar ser till att få i barnen frukt och grönsaker.
Nu är du inne på Lena Andersson-land där lite grann, att föräldrarnas ansvar att fixa lite gröt och sådär.
Jag vet inte om det är gröt, men en banan skulle man väl kanske... Eventuellt kanske det inte är barnens eget fel, så att säga, att de inte får den där bananen i sig. Utan det kanske finns någon annan att titta på. kanske en vårdnadshavare med större kunskap om näringslära än vad barnet själv har. Det här rör alltså barn mellan 4 och 17 år, så man kan tycka att i alla fall de yngsta kanske kan gå utan skuld i den här frågan. En annan artikel som nästan blev en artikelserie i veckan handlade om de hopplösa syltryggarna till värnpliktiga.
Ja, just det.
De, ja.
Ja, de är ju då lite äldre än 4 år. De närmar sig väl 18-19. Men bara 2 av 3, om jag fick siffrorna rätt nu, bedöms som mönstringsbara.
Mm. Dugliga.
Mm. Dugliga.
Men snacka om deppigt. Alltså, de har ju ångest.
Ja, de har ångest. Mm. De har ångest. Och Kristoffer Ahlström, tror jag att det var, eller någon annan idé, skrev en ganska intressant artikel om det där. Det är klart att de har ångest för att som samhället ser ut.
Ja, vad har de att glädjas åt?
Vad skulle de ha att försvara?
Försvara Sverige.
Precis. Precis. Vilket jag också tyckte var ganska intressant. Mm. Här ser vi, tycker jag i alla fall, ett mönster. Här finns det liksom barn som inte riktigt får i sig det barn behöver. Här finns det ungdomar som inte riktigt gör det som... Ja, det har funnits ganska mycket kommentarer om pollenallergiker och baristor i den där generationen.
Okay. Men är det vårdnadshavarna här också kanske?
Är det kanske vårdnadshavarna här också?
Eller kanske är det världsläget?
Ja, vi kommer dit. Tredje exempel är en annan DN-krönikör som jag glömt vad han heter just nu, men som skrev upprört om Greta, klimat-Greta. Att hon inte beter sig som hon ska. Hon är bort sig när hon sitter framför trafiken och blir arresterad och inte tar sitt ansvar och påverkar världsledarna. Denna 21-åring då tar inte sitt ansvar. Och det jag tycker är lite fascinerande i sammanhanget är att alla de här exemplen, oavsett om det är politiker som lägger fram lagförslag om hur barns skärmtid ska regleras, eller om det är barn som inte har lärt sig skala en bananen, eller om det är ungdomar som inte vet vad som är fram och bak på ett gevär för att de är så bortklemade av sina... Jag vet inte vad det är folk tycker, men det finns liksom en ton av det här. Ingenstans är det någon som säger, hörrni, det är vi som har uppfostrat dem.
Nej.
Det kanske är vi som skulle ha löst det här.
Nej.
Det kanske inte är Greta som ska sitta i trafiken och stoppa pansarbilar med huvudet. Det kanske var jag som skulle gjort någonting istället. Mm. Vi har gått från att skylla på våra föräldrar till att skylla på våra barn, och genom att skylla på våra barn att skylla på samhället. Och är det någonting vi inte är, så är det uppenbarligen samhället.
Eller vuxna.
Och i sammanhanget så tycker jag att det är lite intressant att man liksom... Man letar hela tiden efter något annat att skylla på. Jag skulle vilja se den rubrik av en medelålders innerstadsjournalist, skribent. Det vill säga en sån som jag själv, som var så här... Satan, jag har inte fått i barnen morötter idag heller. Eller uppenbarligen har jag misslyckats med att bygga ett samhälle där folk vet vad en spade är och kan gräva bivack. Jag har inte gjort mitt jobb. Och är det föräldrarnas fel, så spelar det ingen roll längre, för det är preskriberat. En generation som skulle kunna ta lite mer ansvar.
Och då kanske inte ska ha reaktion, åh stackars, det gör ingenting, utan verkligen tar ansvar.
Ja, alltså om vi inte kan skylla på föräldrarna längre för att de är gamla och i vissa fall då avlidna och kanske borde skämmas lite för att skylla på barnen, så skulle vi kunna ta den där medelvägen och faktiskt göra någonting åt det samhälle som vi själva styr över. Jag är som sagt medelålders och jag har varit med om att bygga det här samhället i, ska vi säga, 25 år. Hur har det gått?
Du tänker så, det är hårt.
Det är lite hårt, men jag tycker att det är lite rättvist. Och jag drömmer kanske om en framtid där nästa generation inte bara skyller på sina föräldrar för att det har blivit som det har blivit, men det jag snarare tror kommer komma är att vi börjar skylla på nästa steg i generationstrappan. När vi har skylt på föräldrarna och skylt på samhället, inte oss själva, och skylt på barnen, så börjar vi skylla på barnbarnen.
De där glina.
De är inte riktigt födda än. Men ge oss 10 år så kommer frågan vi ställer till barn och barnbarn inte längre vara vad vill du bli när du blir stor? Utan vad har du redan gjort när du var liten?
Lite nihilistiskt förstås. Men...
Lite nihilistiskt. Mm. Men kanske får vi det samhälle vi förtjänar.
Ja, och det är ändå tufft alltså. Ja.
Men om vi tänker tvärtom.
Ja, jag tycker det
är det. Ja. Det kan gå baklänges.
Baklänges in i framtiden.
Vi kanske ska uppmana nu ändå skribenterna som det här visar till, men flera som har röst utåt, att göra just tvärtom.
Man skulle kunna göra tvärtom. Man skulle också kunna säga, kära barn och ungdomar, vad skulle ni vilja ha av oss för att bygga ett bättre samhälle på våra axlar?
Då behöver vi nog de där 2 extra timmarna på dygnet.
Minst.
Kanske behöver vi 20 000 extra timmar.
Kanske kan vi göra det på månen.
Ja, intressant. Utspridda som aska svävar vi runt där och ångrar alltihop. Fast ha lite kul på vägen för baklänges, det tänker jag i alla fall prova att gå härifrån. Som man gör när man säger adjö av drottningen i England, eller hur?
Ja, just det.
Går man baklänges ut i rummet då?
Ut i rummet, man ska inte visa skärten för drottningen.
Kan man inte ta byxor på sig?
Jo, det kan man.
Velour.
Velour,
ja. Vad har du tagit med dig, Maja?
Ja, att jag är halvnorska, att jag ska ta och prata med lite släktingar där i Norge och se om de inte kan kamma
styra upp det.
Styra upp det.
Just det. Ja. Och så vill man ju veta vad alla de där orden, det fastnar jag, ja, jag i alla förstår. Fall, vad de betyder.
Ingen som vet, nej. Jag säga. Ingen vet.
Göran, har du fått med dig något nytt?
Ja, alltså framför allt det här med att gå baklänges.
Ja, jag vill också göra det.
Jag hade för jag har inte
du ett gåband?
Jag hade det. Det var det jag skulle komma in på, men nu har jag numera så jobbar jag hemma, men jag har ett sänkbart skrivbord. Ja. Så jag vet inte. Men jag
då
är
kommer
lite...
du går tiden långsammare då när du är där uppe.
En liten aning, ja. Det kan jag bekräfta där, för att det är ju då jag arbetar, då går tiden långsammare bevisligen.
Om du bara skulle byta.
Ja. Så skulle jag vinna 1/1000 sekund.
Jag tror vi får varna landets ortopeder.
Ja.
Var det kommer snabbas och snubblas. Ja. Men vi har roligt på vägen.
Ja, absolut.
Tack allihop. Tack Agnes Lidbeck, tack Göran Everdahl och tack Maja Åse. Och vid teknikbordet idag hittade vi Johanna Karell och Ludvig Mats och producent Ronny Ritterland och Ann Kostenius heter programvärdinnan idag och jag heter Katti Sahlström. Och sist idag hör vi den här ljuvliga låten April. Med alt-saxofonisten Lee Konitz och tenorsaxofonisten Vane Marsh med flera i albumet Two Note One. Trevlig helg, hej!
Hej då!
Hej.
Spanarna, programledare Kattis Ahlström, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play.